Du lyssnar på Historier från Dalarna, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Idag har det blivit dags för den sista delen av tre om gamla seder och bruk i socknarna omkring Västerdalälven. Avsnittets tema är döden. En del av livet som ännu ingen människa mig veteligen undsluppit. En händelse som är förknippat både med starka traditioner och mycket vidskepelse. Den information ni ska få ta del av samlades in i början av 80-talet genom studiecirklar anordnade av Sveriges kyrkliga förbund i Västerdalarna. Men innan vi gör ett besök i de sju socknarna vill vi först påminna om kommande berättarkvällar. 9 april klockan 18, Fyren, Norrsundet i Gästrikland. 11 april klockan 19, Lillhärdals bibliotek i Härjedalen. 18 april klockan 19, Vivsta bygdegård, Matfors i Medelpad. 3 maj klockan 18, Gustavs bröd, Gustavs i Dalarna. För mer information om varje berättarkväll, besök historierfrandalarna.se alternativt vår Facebook eller Instagram. Nås. Det döda ställdes i ett uthus före begravningen. Innan färden till kyrkan anträddes hölls utläsning i hemmet. Ofta var det stora begravningsföljen med många hästskjutsar. När begravningsföljet syntes ifrån kyrkan började klockringningen. En krigshjälte som varit fången i Norge bestod med så stark klockringning hela vägen från byn Borg att lillklockan sprack. Detta skedde år 1882 och inte förrän år 1915 göts den om. Självspillningar begravdes utanför kyrkmuren, utan klockringning. Innan det blev väg till Finnmarken fraktades kistorna på så kallade liksläp till Vinberget, där hästskjuts mötte. Rester av liksläp finns bevarade på en plats i Vinberget. Mat och ibland även brännvin kunde finnas med i matsäcksskrinet. För att underlätta färden med den tunga bördan förekom det ofta att bärarna sjöng för att hålla modet uppe. Det berättas att om man ej kom på någon lämplig psalm kunde det hända att man stämde upp någon annan sång, till exempel rallarvisan, mot nord vill långsamt tåga. I sammanhanget kan nämnas att varje finnmarksfamilj hade sin bestämda gård i bygden där det hade sitt kyrkkvarter. Där kunde de ha sina kyrkkläder förvarade. Där rastade de och bytte om innan besöket i kyrkan och där övernattade de då vägen hem var för lång att anträdas samma dag. Likaså under konfirmationsläsningen bodde finnmarksbarnen inkvarterade i dessa gårdar under lästiden. Ett särskilt kapitel kunde ha ägnats åt begravningarna i Västerdalarnas finnmarker. Eftersom finnarna bodde flera mil inne i skogarna och några vägar inte fanns innebar det för dem oerhörda strapatser att forsla sina döda till kyrkogården. Då något vattendrag kunde begagnas roddes kistan naturligtvis med båt så länge detta var möjligt. Men resten av vägen fick den bäras över berg och myrar. Kistan hängdes upp med rep i en stång som sedan bars på axlarna. På rester av bevarade likstänger kan man se hur det var något tillyxade i ändarna för att bättre kunna passa på en axel. Vanligast var att man ristade in den dödes initialer och datum innan man ställde stängerna åt sidan då man kom fram till körbar väg där häst och fordon kunde lånas i någon gård för fortsatt färd till kyrkan. Dan Andersson skildrar ett sådant liktåg i dikten En spelmans jordafärd. Det är långt, säger bärarna. Det känns som många mil. Och när hetare blir dagen går man trött. I byarna där hästvans och någon bredare stig ledde genom skogen kunde man köra med liksläp. Hör beskrivning därom från Nås och Lima.
Gärna. Mycket vidskepelse rådde kring döden och till och med vuxna kunde vara livrädda för avlidna personer och deras vållnader. Förebud om dödsfall förekom alltid. Då en hund skällde eller räven ylade på natten i närheten av ett hus där någon låg sjuk, förebådade detta den sjukes död. Nattfjärilar på fönstret, ugglor som hoade, mareld, klockor som stannade, allt varslade om död. Då en människa hade lämnat jordelivet gjorde sitt likrum i ordning. Kanske det var i stora salen som ofta stod oeldad, i nattstugan eller i något uthus. Väggarna kläddes med vita lakan och granar placerades i hörnen som prydnad och för att förvilla bort eventuell liklukt. I vissa byar fanns också likbodar som användes av hela byn eller åtminstone av en hel släkt. I Snöån fanns ett särskilt bårhus som funnits kvar långt in i vår tid. Det var under 1800-talet och brukets storhetstid då det ju fanns mycket folk i Snöån som det kom till användning. Dödsorsakerna kunde vara rödsot, förgiftig hosta, huvudsot, vådliga olyckor och så vidare. Inbjudningskort till begravningen tillställde släkt, vänner och bekanta. Dessa kort var försedda med svarta kanter och sirlig text som meddelade dödsfallet och dag för begravningen. Det kunde också bara vara ett tillkännagivande om dödsfallet. Ett exempel är då den kända prosten i Järna, C.O. Fröman, avled och då följande kort utsändes. Tillkännagives att prosten och kyrkoherden i Järna församling, högärevördige och höglärde herr Karl Olof Fröman, stilla avled i Järna prostgård torsdagen den 29 juli 1852 klockan 6 på eftermiddagen i en ålder av 72 år, 9 månader och 9 dagar. SHU. Efterhand börjar man annonsera i dagspressen de så kallade dödsannonserna. På begravningen gjordes en berså, antingen av granar eller också björkar, ute på gården där sen kistan stod öppen och alla skulle beskåda den avlidna för sista gången. Kistan var öppen även under utläsningen som i allmänhet utfördes av församlingens präst, men även en frikyrkopastor kunde utföra detta. Då samlades man runt stoftet och talade en sån några ord om den bortgångna. En bön lästes och en psalm sjöngs innan den avlidna bjöds farväl från gården och sitt jordiska hem, varpå kistan slöts och färden till kyrkogården tog sin början. Vid en utläsning hände det, berättar veterinären Carl Giselius, att en ko blev sjuk av alla de rester, potatisskal, kolblad, morotsplast med mera som hon fått efter all mat som hade lagats i ordning till begravningen. Under den högtidliga akten råmade kon ihållande och det kändes precis som hon därigenom ville ta farväl av sin matmor och delta i den stora sorgen. Gården var känd för sitt mönsterjordbruk och förnämliga kreatursskötsel. Kistan placerades nu på en åktrilla där sätena borttagits och flaket var täckt av granris. Vintertid användes slädflaket. Inga bjällror, pinglor eller dombjällror fick förekomma i likskaran. Som vid ett tillfälle, det var då den unga rälj Olof Larsson i Skålsjö skulle jordas, uppgick till 80 hästskjutsar förutom alla gående. När likskaran kom till Pipströmbacken som alltid skulle passeras vid likfärder, även fast det fanns andra och kanske bekvämare vägar till kyrkan, började kyrkklockorna ringa och fortsatte ända tills man var framme vid graven där jordfästningen skulle ske. Först omkring 1930 började man med jordfästningar inne i kyrkan. Klockorna klämte också under gravöppningen, en sed som uppehölls till omkring 1920. Till i slutet av 1800-talet användes även vintergrav, det vill säga en stor grav med plats för många kistor. Denna grav öppnades på beslut av sockenmännen någon gång i oktober, november innan kärlen hade gått i jorden. Här gravsattes de som dog under vintern och det kunde vara många kistor som stod i den på våren. Det hände vid kärllossning att mycket vatten samlades i graven så kistorna flöt omkring där. Att vintergrav användes berodde på att det var svårt att gräva på vintrarna med de dåliga redskap man förfogade över. Men dessa gravar kunde vid blid väderlek vara en smittohärd och landshövding J. af Nordin uppmanade i en skrivelse den 26 oktober 1809 att denna osed skulle upphöra, men synes ha fortfarande gärna kanske 60-70 år efteråt. Efter jordfästningen bjöd begravningsgästerna hem till sorgehuset där förtäring vankades. När gästerna anlände till sorgehuset skulle den beså som tidigare omtalats vara bortskaffad. Söndagen efter begravningen samlades man åter i sorgehuset, varpå man besökte högmässan för tacksägelse och för att åhöra själaringningen. Sorgfolket fick då sitta under hela högmässan, en sed som lever kvar ännu idag i vår bygd. Efter högmässan besöktes graven och kistan besågs än en gång, varefter man bjöds på kaffe i sorgehuset. Då skulle också prästen vara med och en stilla andaktsstund avslutade bjudningen. Beträffande klädsel vid begravningar för använde männen den vanliga kyrkodräkten med den svarta kyrkrocken som gick ända ner till fötterna, och för de närmast sörjande skulle det vara vit halsduk. För övriga gäster skulle det vara svart. Kvinnorna bar i sorgdräkt med svart kjol, vitt kambrikförkläde med bred foll och smal hålsöm, vitt halskläde och vitt huckle. Dessutom bars den svarta stäckutröjan. Strumporna var röda. Eftersom man aldrig visade sig utomhus utan svart tröja var det likgiltigt vilken färg livstycket hade. Till enklare bruk under sorgtiden använde svart förkläde, halskläde och huvudkläde. Så klädda var även kvinnliga begravningsgäster enligt A.M. Järhagen. På senare tid har klädseln i allmänhet varit svart för både kvinnor och män. Männen har ofta svart kostym, vit korta och vit fluga. Även svart hatt eller svart storm. Kvinnorna har svart klänning eller dräkt, vit halsduk, hatt med svart flor av olika längd beroende på hur nära släkt man är med den avlidna. Gäster från annat håll i vårt land kan ha uppenbara till slöja som räknar ner till knäna fram till och med kappkantens bak. I modern tid, alltså idag, har klädbestämmelserna lättat betydligt. Och till exempel en grå kostym kan accepteras.
Äppelbo. Inför en begravning var det mycket som skulle ordnas. I någon bod eller på logen städades det och där placerades kistan på hemmagjorda bockar. Var det sommar och varmt kunde ett större kärl placeras under kistan, där i lades is. Is kunde hämtas från Vansbro mejeri som hade islager för mjölkens kylning. Det var väldigt noga hur det såg ut inne i stugan. Gardinerna skulle vara vita. På blomkrukarna sattes kräppapper, vitt eller vitt och svart. Borden dukades med vita dukar. Det lånades ihop porslin och annat nödvändigt från grannarna för att kunna bjuda på kaffe eller mat till begravningsgästerna. Att gå till en begravningsgård med en flaska grädde eller något annat i matväg var vanligt ända in på 1940-talet. Någon matmor hade lejt som tillsammans med gårdens och släktens kvinnor ordnade med mat och dryck. Det bakades och gjordes tårtor, ofta garnerade med kors. Ute på gården hade lagts granris, ett kors strängar med väg i mitten. Vid infarten till gården stod två granar. Begravningarna hölls mest på söndagarna vid högmässan. På morgonen vid 8-9-tiden samlades så folket vid begravningsgården. Då skulle den döde sjungas eller läsas ut. Det sjöngs någon psalm och prästen läste ur Bibeln. Då var locket avtaget på kistan och innan det sattes på gick det närmaste fram för att ta farväl. Var det en ung, ogift kvinna var hon ofta klädd som brud med diadem och slöja på huvudet. Det var också vanligt att den finaste brudgumskortan och överdel sparades för att användas till svepningen. Att den döde skulle ha kläder på sig var vanligt längre tillbaka. En gammal mor sade då hennes dotter hade dött och hon skulle klädas: "Jag vill inte möta Anna Näcke." Nej. Kläder och strumpor var vanligt. En man som dog 1947 hade bestämt att han skulle ha en enkrona under kudden. Begravningsgästerna undfängnades med kaffe och dopp och så anträdde färden till kyrkan. Det var en hedersbevisning åt den döda om det var många hästskjutsar. På vintern när slädar brukades användes inga bjällror. Då begravningsföljet återvände var det eftermiddag och då var maten färdig. Att en gård hade haft sorg under året syntes på julaxmorgonen. Den gården var mörk, inga ljus i fönstren till skillnad från andra gårdar. Julgran kunde barnen få ha, men den skulle ej stå i något fönster och vara tänd. Från Finnmarken var det lång väg till kyrkan. Det berättas att från Ärtberget kom det med en död kista. Det var dåligt väder och det gick trötta med sin börda. Då satte det ned kistan i en grop nerom Risoberget och när väderleken hade gjort vägen framkomlig igen fick det ta upp kistan och fortsatte till kyrkan. Platsen kallas Skägglöst Jänja.
Malung. Halvar Döl berättar från Valleråsby. Uppgifterna till följande berättelse bygger på olika sagesmäns utsagor, dels på uppgifter från kyrkoarkivens samlingar. När någon person avlidit förr i tiden var det vanligt att kistan tillverkades hemma på gården eller utav någon snickarkunnig person i byn. Det har berättats för mig både om kisttillverkning i hemmen och att det förvarades någon kista hemma i gårdarna. En gubbe i Vallerås tillverkade kistan avsett för sin hustru som var sjuklig. Sen gick han till affären i byn för att inhandla kimrök och linolja som han skulle måla kistan med. Min far var med en gång och stämplade skog åt en bonde i Vallerås. Om man då såg någon fin tall på rot kunde bonden säga att den där skulle sparas i kistbräder. Av detta uttryck förstår man att det var vanligt att man tog virke vid tillverkning av kistor. I början av 1900-talet började man köpa färdigtillverkade kistor. Den döde förvarades alltid hemma på gården i något av gårdens hus. Man hackade granris och strödde på golvet och vita lakan spändes upp på sidorna och bakom kistan. Då begravningen skulle äga rum kunde kistan med den döda placeras ute på gården. Om det var vinter skulle det vara granar kring kistan. På sommaren björkar. Man la strängar av granris framför en plats där kistan var placerad och likaså vid utfarten till Stora vägen. Kistan var alltid öppen för att man skulle kunna beskåda den döde. Samlingen i sorgehuset skedde på morgonen. När gästerna anlände skulle det bjudas på någon förtäring innan utläsningen började. Bland utläsarna kan nämnas Joni Jonas Jonsson från Östra Fors, född 1837, död 1913, och Sangsta Daniel Larsson från Gärdås, född 1857, död 1934. På den tiden man körde med häst ner till Malungs kyrkogård skedde samlingen i hemmet redan klockan 07.30. Det kan tyckas vara tidigt, men man får komma ihåg att man hade lång väg, cirka en mil från Vallerås till kyrkan. Jordfästningen skulle vara klar före högmässan. Färden gick efter gamla landsvägen genom Mobyn, Lillmon, Grönlandsby, över Kärngärdet förbi Horarna och nerför Tegelungsbacken fram till kyrkan. Hästarna körde alltid skritt, men på återfärden från kyrkan kunde man köra i trav om tillfälle gavs. Innan man fick första likvagnen i Malung använde man trilla eller släde. Likvagnen skänktes 1910 av Britt Olof Nilsson från Hole. Enligt vad min far berättade körde han första liket med denna vagn. Det var i juni 1910. Den döda, en kvinna, hade avlidit i Gävle och kistan transporterades med järnväg till Vallerås där samlingen ägde rum. Eftersom det var varm väderlek just under de här dagarna uppstod ganska stora besvärligheter med kistan under färden ner till Malungs kyrkogård. Innan man fick kyrkogård i Malungs fors körde som avlidna i forsbyarna ner till Malungs kyrkogård och begravdes där. Dessa likfärder gick då igenom Vallerås. Under spanska sjukan år 1919 kom en likskara, det vill säga ett likfölje, med 5 lik från Fors och i Vallerås tillkom ytterligare 2 lik. Så det var ett följe med 7 lik som drog från Vallerås och neröver. På Malungs kyrkogård jordfästes denna söndag 12 personer som alla hade avlidit i spanska sjukan. Min far berättade följande historia från tiden när anhöriga eller grannar till de avlidna tog upp gravarna. Han och en äldre man från Vallerås tog upp en grav på Malungs kyrkogård. Då kom de att stöta på ett skelett av en mansperson som var utrustad med väldiga tänder. Då utbrast den äldre mannen på Malungs mål. Är det Anoveren som inte har kryst brödkakon? Det vill säga ungefär, det där har nog varit en som inte haft någon besvär med brödkakorna. Ända in på 1900-talet kunde det förekomma att folk dog utan att man visste varken namn eller ålder på den avlidna. I död- och begravningsboken år 1900 kan man läsa följande notering. En okänd kringvandrande kvinna av tattarhärkomst, död den 17/6/1900, begraven på Malungs kyrkogård 24/6/1900, mellan 50 och 60 år, avled i Vallerås. En sed som kom bort i och med att man började använda bilar vid likfärderna var den med svarta och vita band på hästen som drog likvagnen. Jag har själv sett sådana band, men då var de inte längre i bruk. Inga av mina sagesmän har kunnat precisera bandens placering. I Josef Sjögrens bok Acta Genealogica Malungensia skriver han om denna sed. Här må erinras om seden med svart eller vit duk på höger bogträ för man och på vänster för kvinna, svart för gift och vit för ogift. Omkring 1930 blev det nog vanligt med bil vid likfärderna från Vallerås. Då kunde man också samlingen i sorgehuset ske vid senare klockslagen förut. Seden med utläsning i hemmen förekom ända in på 1950-talet, men man hade redan tidigare börjat med en samling i någon av byns lokaler, då först och främst i ordenshuset, men även småskolan och folkskolan användes. Dessa samlingar upphörde i början på 1960-talet, men ända in på 1970-talet förekom det att man samlades i ordenshuset efter jordfästningen för en minnesstund. Numera sker alltid samling i Malungs kyrka.
Lima. Hur en begravning i Lima gick till år 1844 skildras av Strand Gustav Persson. Född 1861, död 1947. Den 27 maj 1844 inträffade ett dödsfall i den burgna Västagården i Västansjö, då sonen Lars Larsson avled. Han var född 1793. En hederlig begravning efter honom anordnades och till denna inbjöds släktingar till vilka den tiden räknades flera led tillbaka, vänner och grannar av både rika och fattiga. I Västagården tog man hem från betet två av gårdens hästar och i Sörnäsbyn tog man även hem sina hästar, åtminstone det som hade juldon, alltså kärror, för att deltaga i likfärden. Det som inte hade hästar följde gående med i liktåget. Likkistan ställdes på långsätet mitt på gården framom stugedörren och folket fylkade sig omkring på båda sidor. Före högtidlighetens början lät den avlidnes fader, den blinde 90-åriga Lars Olsson, gårdens idåge grundläggare, född 1754, ledsaga sig fram till närheten av kistan där han åhörde högtidligheten. Någon kaffeförplägnad förekom inte. Som liktalare och ledare hade ditkallats byskoleläraren Jan Gustav Hansson från Torgås, född 1789, vilken vanligen förrättade sådana högtidligheter. Den inleddes med orden: I Gud fader, sonen och den heliga andes namn, med hopknäppta händer, och sedan en morgonbön ur någon andaktsbok. Varefter han läste psalm 471 ur Wallins psalmbok samt bönen Fader vår och välsignelsen. Som avslutning sjöngs gemensamt 424, vers 7 ur Wallins psalmbok. Och dagen han är dock aldrig så lång att inte dess afton skall stunda. Och så vidare. Efter psalmsångens slut, i vilket den blinde även något deltog, ty han kunde den versen utan till, lät han sig ledas fram till kistan och uttalade sedan sitt sista tack till sonen sålunda: Nu ska du ha tack, min son Lars, för allt vad du hjälpt Anola. Olof var äldre sonen i gården som nu fick övertaga den avlidnes livsgärning. Lars var vanligen både den första och den sista på gårdens utearbeten. Andaktsstunden avhördes med verkligt allvar och för var gång namnet Jesus eller Kristus uttalades bockade männen på sina blottade huvuden och kvinnorna nego. Samma förhållande rådde med både gamla och unga och barnen inlärdes därav av sina mödrar i sina tidigare år. Vid kyrkoklockornas klang lyfta alltid männen på sina mössor eller hattar. Likskaran utgick från Västagården i en lång rad av hästar och folk och hästarna voro förespända de klumpiga tvåhjulskärrorna. Färden leddes ut efter den så kallade gatan ner till sjöstranden där Juldonsvägen låg fram till Dalälven och över Flottbron fram till landsvägen. Om en timme efter avresan från gården gick och nyo den blinde Lars Olsson ut och fram till stallslidret, ledande sig med fötterna eller kryckan efter den stång som vanligen för hans behov var utlagd från förstugedörren. Han sökte att från den öppnade lidret få avlyssna klangen av sonens kyrkklockor. Då man ringde vid en begravning sades det att det var den dödes kyrkklockor man fick höra. Lars Olsson hade varit blind i många år, enligt kyrkoböckerna 9 år. Man trodde att han förlorat synförmågan genom att allt för länge tittat på en solförmörkelse. Efter begravningen följdes det inbjuda åt till middag i Västagården. Middagsbordet var ett särskilt långt bord, långbord, som nådde nästan tvärs över stugan. På det dukade bordet hade framburits flera fat av sönderstyckade kötträtter, däribland blodkorv, flera fat råskalad potatis samt möjligen kolrötter, en eller två stora smörkläppar på varsin träfot, alltså smärfat, av vilket man fick taga för sig efter behag. Getost samt mässmör på trätallrikar och sötost i olika kärl, vanligen någon fotbytta, missmörbytta. Vidare vankades tunnbröd av kornmjöl och brödet var upplagt på flera ställen på bordet och sönderskuret dubbelt mindre eller i 8 delar och var upplagt i särskilda brödkorgar här och där på bordet. Framför var och en av bordsgästerna lades ut en eller två sådana fjärdedelar eller fjolingar och sedan fick man taga åt sig av brödsorterna efter behag. Alltid skulle brödstyckenas spets vara vänd inåt bordet. Vidare hade man på bordet hembränt brännvin i stopflaskor på skilda avstånd samt hembryggt dricka i trästop eller tändstop som fick gå laget runt ur vilket man för det mesta drack direkt utan glas, ty det var smått om dricksglas. Stopen påfylldes från en stor ölstonka. Brännvinet serverades från supglas av olika former och bland dessa var ett som bestod av ett dubbelglas i timglasform så att även foten utgjordes av ett mindre supglas för kvinnor om man vände det upp och ned. Detta säregna supglas var gårdsfolket mycket rädda om vadan det kom fram endast vid högtidliga tillfällen. Men så hade det fått det förnäma namnet allvaret. Det var smått om tallrikar den tiden, men istället för sådana tog man åt sig kötträtterna med mera på det utlagda brödstycket, den cirkelsektorformade brödfjolongen som fick tjänstgöra som tallrik och allra sist åt man upp det nedsaltade brödstycket, vilket hörde till bordsskick och god ton. Gaffel vid bordet begagnades icke och många hade såväl matkniv som sked med sig från hemma. Eljest lånade sådana från grannar. Som efterrätt fick man köttbuljong, upplöst i en hel massa träskålar och var uppdelat så att 2 till 3 personer åt direkt ur samma skål. Buljongen var en sorts kornmjölsvälling med god tillsats av gråärter och kallades sö. Vid detta tillfälle hade man smått om färskmjölk då man farit till Hållbrosätra med gårdens rika kreatursbesättning dit det var 2 mil. Såväl före som efter måltiden lästes en bordsbön, vanligen av en skolyngling, som en inlärd utan läxa ur katechesen. efter slutad måltid och efter en tids umgänge efteråt avlägsnade sig gästerna hem, då man tackade gårdsfolket med handtryckning vid vilket tillfälle man bockade på huvudet, samt strök bakåt med högra foten och kvinnorna nego. Det som mottagade denna hövlighet svarade med orden gussin, Guds välsignelse. Att hälsa på varandra med handtryckning förekom eljest icke den tiden. Liktalare Gustav Hansson var klädd i svart frack med rött foder och två knapprader, röd väst med krage samt två rader ljusgråa metallknappar, gula knäppbyxor av sämskberett skinn och byxorna åtknäpptes nedanom knäna med mässingspännen, ljusblå strumpor samt lågskor av hemberett läder. På huvudet bar han stormhatt. Denna Gustav Hansson var morfar till nedtecknaren Strand Gustav Persson, som också nedtecknat ett barndomsminne om en likfärd från Löten som här nedan skildras.
Ett barndomsminne. En spelmans jordafärd. Sommaren 1868 var mycket varm och i synnerhet i mitten av juli var det ovanligt varmt. Lördagen den 18 juli 1868 var jag som sjuårigspilt jämte min syster med våra föräldrar vid Täcktjörn, belägen något över en kilometer sydväster om Tandbergets fäbod och över en mil från socknen och slog vår myrslott. Natten förut hade vi legat under bar himmel vid en nying. Sedan far och mor arbetade en stund på slotten hördes välklingande sångröster av gamla och unga väst i Karlbergsvägen. Jämte sångrösterna hördes rasslande ljud av stänger samt fottramp av hästar och folk i den steniga vägen. Mina föräldrar stannade i arbetet och lyssnade andaktsfullt då de hörde den gamla vackra melodin och det ännu vackrare innehållet i psalm 487. I hoppet säg min frälsta själ förnöjer, i tron jag till ett evigt väl mig höjer, etc. Ljuden närmar sig oss. Vi var blott några stenkast från klövistigen över skogen. Det ankommande vore 10-12 personer samt hästar och med den ena körande man en död i en grytsot och getsmörfärgad likkista. Liket kördes för tillfället av Jojannis Olof från Södra Löten. Mor gick fram till liktåget medan far stod fortfarande lutad på sin liaorv och lyssnade. Mor kom tillbaka och berättade att den som då färdades i graven var spelmannen Rävhölten från Löten, vilken dött onsdagen förut. Liktåget hade farit från Otto Olssons hem i norra Löten på eftermiddagen dagen förut, rastat en stund i fäboden södra Kallberget, varifrån man begivit sig på skogen vid 9-10-tiden på kvällen. De måste fara om natten då det var för varmt om dagen att fara med lik. Och dessutom var det så mycket broms, krusflugor och annat åt framåt dagen. Liktåget fortsatte sin färd. Den vackra sången och högre klarare än gull än solen etc. med sina mjuka ekon i höga furudungarna rungade till de sista tonerna drunknade i storskogens djup. Citatet avser psalm 487 eller som den också kallades Nävervisan. Liket kördes över skogen på två cirka 11 alnar långa stänger på vilka man fastspikat tvenne tvärslående kistan fastbands med dess tyngre ände bakåt. Stängernas grövre ändar fastgjordes för hästarnas sele liksom skacklar. Man måste ta åtminstone två hästar för att frakta liket av en fullvuxen person över en så lång och besvärlig skog så att man kunde ömse dragare då hästen fick på samma gång både bära och dra. Även behövdes personhjälp i sådana tillfällen, ty stängernas smaländer måste som oftast lyftas över olika hinder i vägen. Däribland ett tjogtal längre och kortare broar över myrmarken med pålar bredvid gångbanan, mot vilka likkistan eljest kunde stöta emot och sönderköras. Sedan man kommit till Hammarsbyn lånte man en tvåhjulig klumpig arbetskärra, det enda kördon som var att tillgå, på vilket liket kördes fram till kyrkogården. Graven räddes samma dag av liktågets personal, men begravningen skedde dagen därpå, söndagen den 19 juli. Den döda spelmannen hette, efter vad jag sen fått höra, Olof Danielsson. Var född på ett fintorp vid namn Rävhult i närheten av Trången i Norge. Det strider stod mellan svenskar och norrmän den 25 april 1908, alltså 60 år före denna händelse. Något hot eller förakt till norrmännen hyste vår ortsbefolkning tydligen inte. Rävhölten hade inga nära anförvanter här, men ändå fick han sin likfärd över skogen. 3,5 mil fram till kyrkogården, så många som 10 à 12 personer med, och ändå var under den brådaste slottertiden.
Transtrand. Under 1860-talet kunde enligt K.E. Forslund en begravning gå till på följande sätt. Liket skulle snarast svepas i en vit hemgjord vävnad som veks i ett långt motveck utefter dess översida. Huvudet böjdes bakåt, händerna knäpptes ihop på bröstet, så bars liket ut på logen eller loftet. Lördag morgon grävdes graven av släktingarna, redskapen förvarades i kalkboden bredvid kyrkan. Grävarna skulle klämta i en av kyrkklockorna. Den större om liket var en man, den mindre om liket var en kvinna. Begravningen skedde på en söndag. Tidigt på morgonen kom hela byn, stora och små, för att se liket och lägga handen på dess panna. Kistan stod på ett säte ute på gården med en ring av granar omkring. Hackat granris låg utstrött både på gården och inomhus. Någon ansedd man trädde fram och höll en kortare bön, kistan spikades igen och efter en gravölsup inne i sorgehuset begav sig sorgetåget iväg till kyrkan sommartid i en båt. Vid andra ringningen lades kistan på båren som bars av 6 karar till kalkboden. Dit kom vid samma ringningen prästen och klockaren som tog upp en psalm. Sedan bars kistan till graven där själva jordfästningen ägde rum. Efter jordfästningen följdes det inbjudna åt till middagen i sorgehuset. Ett långbord så dukat med tunnbröd och rågbröd, sönderskuret i 8 delar, skurna kötträtter, blodkorv, råskalad potatis, smör, getost och mässmör. Brännvin fanns i stopflaskor och hembryggt dricka i trästop som fick gå laget runt, ur vilket man oftast drack direkt utan glas. Tallrikar användes sällan. Men istället fick den cirkelformade brödstycket tjänstgöra som tallrik. Gaffel användes inte och många hade så kallad matkniv och sked med sig. Efter måltiden följdes en stunds lågmält umgänge. Du har lyssnat på den tredje delen av 3 i vår programserie rörande gamla seder och bruk i socknarna omkring Västerdalälven. Har du missat någon av de tidigare avsnitten om dop och bröllop? Kan du alltid gå tillbaka i din podcast-app och lyssna. Jag som producerat avsnittet heter Robert Fors. Med mig i studion har Fredrik Bäck befunnit sig. Vi vill rikta ett stort tack till alla de människor som bidragit till avsnittet genom att dels berätta om äldre tiders seder och bruk, men också det som under flera dagar och kvällar tagit sig tid att teckna ner all information åt eftervärlden. Ni har alla gjort ett fantastiskt jobb. Snart kommer ett nytt avsnitt av Historier från Dalarna. Tills dess, ta hand om er och tack för att du har lyssnat.